alltid lika härligt att höra den vignetten. Då vet man nämligen att det är dags för bollklubben. Det är tisdag, det är den 18 augusti. Alexander Axén och John Guidetti finns i studion. Det har varit en taggad stämning hela dagen. Axén har varit här sedan klockan, vad var det, 22:30 och spridit oro. Så att, har du någonting kvar i dig?
Ja, mycket i mig. Det var kul att träffa folk som håller på olika lag här nere och diskutera lite hur matcherna var i helgen.
Mm. Engagemanget stort givetvis. Och vilken omgång vi har haft, John.
Otrolig omgång. Allsvenskan slutar aldrig imponera. Och det är häftigt bara att se hur så mycket man tror inför en omgång och framförallt inför en match, den jag jobbade, så att utfallet blev som det blev. Men å andra sidan så kändes alla på läktaren kändes inte så chockade ändå. Jag sa det var sura miner från Djurgårdshåll, men inte så sura. Det är nästan som att, ja, hur lite man än trodde att det här skulle kunna hända, så blev det ändå inte sån chock att det hände faktiskt.
Nej, det där derbyt sticker såklart ut från den här omgången, bland mycket annat.
Ja, jag var ju i Göteborg och gjorde Gais Malmö och fick se laguppställningen på AIK och tänkte, är det någon Sankt Eriks cupen-lag det här? För det var ju bara ungdomar och allting, och Djurgården var ju favoriter. 6 gånger eller någonting stod AIK i, och det var liksom, det här kommer bli mord borta, 4-0, 5-0 och så. Men så vet man, derby, Djurgården. Då kommer de här mjukklassarna fram oftast, och om supporterna känner sån, liksom, att de är negativa innan, så sprider ju det ner sig hela vägen. Och det var eländigt att se Djurgården faktiskt.
Men jag tycker det var häftigt att se AIK-spelarna. Jag träffade dem innan de gick in och bytte om i omklädningsrummet. Och du vet, det är ändå unga spelare som kommer ut och ska spela ett Stockholmsderby borta mot Djurgården. Liksom. Jag vet ju själv att det, vid 34 års ålder så pirrade det fortfarande och man kände en viss nervositet. Men alla kom över och kände så extremt lugna och trygga. Och det var nästan som att jag tänkte så här, okej, jag vet att de inte har någonting att förlora med det laget de ställer upp med och så vidare. Men ändå det här lugnet de intryggade sig. Och det såg man också sen när matchen började. Det är liksom, Abdi vill ha boll på fötter, Geje vill ha boll på fötter, Sixten vill ha bollen, Filling vill ha bollen. Ja, misstag sker ibland, men det är också så här, så fort de har gjort misstag, det är fortfarande, jag vill ha boll igen. Jag vill vara delaktig, jag vill ha bollen, jag vill spela. Och det, jag hyllade tränaren José Ribeiro efter matchen före, och jag måste hylla igen. Det är, alltså, att ge det tryggheten till de här unga spelarna, att verkligen känna det modet att kunna gå in i ett borta derby och spela den fotbollen, det är hatten av.
Och det lugnet du beskriver, det känns ju nästan som det finns i hela organisationen på något sätt. Det är klart att det är en trygghet att sälja Sadok Johanna för mycket pengar. Det känns som Mika Takula och gänget, rekryteringschefen, har på något sätt en tydlig plan, får man ändå känsla av. Och nu kommer det uppgifter, har du gjort under dagen här, om att man jagar Lucas Asadi, en chilensk spelare här. Det är Aftonbladet som har kommit med uppgifter om att man då överväger ett köp. Den här killen har ju ryktats till Malmö tidigare, att MFF vill ha dem i vintras, var det väl. Vad vet vi om den Lucas Asadi?
Alltså, det ska tydligen vara en extremt skicklig offensiv spelare som redan debuterat i Chiles landslag. Ett chilenskt landslag som vi ska säga det håller hög nivå. Har haft det lite tuffare senare åren, inte riktigt kommit upp i de där höjderna efter de tappade Vidal, Alexis, hela den generationen, men alltså ändå starkt att han redan har hunnit debutera på den hyllan. Sen har det kommit in alla allsvenska klubbar nu också, som jag har hört är extremt sugna på honom, men de som ligger i framkant just nu det är AIK, och jag tror att det skulle vara en extremt stark förstärkning, beroende på om uppgifterna stämmer, att en spelare som Kouame till exempel, eller andra offensiva pjäser som man har hört ryktas lite om, är på väg att lämna AIK, så behövs det fyllas på där. För det, ja, José Roveiro, oavsett om han hade mindre boll mot Djurgården, han är en tränare som vill spela offensiv fotboll och vill utveckla spelare. Och jag tror att många spelare nu för tiden, som Karlstrand och Johanna och alla unga spelare där ute i landet nu, jag tror att AIK kommer mer och mer bli en klubb just nu som man vill gå till som offensiv spelare. För man vet att okej, men här är det en tränare som gör så att jag kommer få rätt sammanhang att visa vem jag är. Jag kommer få, för många gånger så var det så här, unga spelare som spelar i Elfsborg eller spelar i någon annan klubb, var så här, gå till AIK, de har inte haft en skytteliga vinnare sen
Kuramrin.
Sen Dackefejden, tänkte jag säga. Men nu har AIK blivit ett sånt. Men Sadok Johanna, innan AIK som är idag, hade inte blivit såld för 300 miljoner, utan han spelade ytterback i en fembackslinje och blev snurrad upp av Majed och kanske kostade en cheeseburgare. Men jag menar, nu börjar man hamna i rätt sammanhang och då tror jag att mer och mer offensiva pjäser kommer lockas till AIK.
Ja, det känns ju utifrån som att det skulle vara en tung värvning liksom, som skulle skickat lite signaler.
Ja, verkligen. Och i och med att Malmö då, som är officiellt, och sen är det några andra som är jagar också, som gör att visar AIK-musklerna nu och tar en sån här, en dyr spelare, skulle bli dyrare än Andreas Andersson som de köpte in för 99 eller 98 när det var. Då kostar han 20 miljoner. Det känns ju som, ja, det är 100 år sedan, men ändå kostar han så mycket då. Att han skulle komma in nu skulle betyda liksom väldigt mycket för AIK, tror jag. För att man har mycket bra unga och sådär, men man behöver också liksom upp en hylla till. Och sen att man kanske har han 1,5 år ungefär, det är väl rimligt. Och sen därför kunna sälja vidare hela tiden för att ta nästa steg, för att ta nästa steg och nästa steg hela tiden. Så att man måste upp på de där hyllorna för att ta ett kliv ordentligt. Och speciellt om man vill spela offensiv fotboll, då måste det också vara med kvalitet.
Också skönt för tränaren, att, alltså för spelaren och för tränaren att kunna ha dialogen, att de kan prata med varandra på spanska. Det tror jag också har varit en extra push för spelaren också, att veta att jag kommer till en tränare som pratar mitt språk, han kan hjälpa mig. För det är inte alltid superlätt, för att jag vet med de många spansktalande spelare, engelskan är de inte toppen på. Jag menar, slår du på tvn och kollar på Simpson så är allt dubbat i alla de där länderna. Så att jag tror att ha en tränare som man kan prata med och förstå, det tror jag är viktigt.
Jag älskar att Simpsons var din go-to-serie i det här läget. Alltså. Klassiken då. Länge sedan stod Simpsons.
Ja, stund samma. Åk till Dart-VM så kommer du se honom. Han kommer stå bakom dig på toa.
Alltså, utklädd.
Ja, det är ju en tecknad. Ja.
Jo, men jag fattar övergången.
Ja, det är ju många som klär ut sig till olika
Det fattar jag.
Riktiga Simpsons. Ja.
Men det jag ska fråga, det du har hört är alltså att fler allsvenska klubbar alltså, som är intresserade också och fortfarande med i racet, eller?
Intresserade vet jag. Sen om in i med i racet vet jag inte, utan jag vet att det är, ja, just nu så är det AIK som det står längst fram i alla fall, så får vi se. Jag tror att det skulle vara en extremt bra värvning för AIK. Och jag menar, ligger trea i Allsvenskan nu med det materialet de har haft också, med så många spelare som har varit borta. Och ja, just nu verkar det som att de har hittat den här bra balansen av att hämta spelare. Om vi säger att de lyckas sälja Kwame nu för det som står på i tidningarna, då är det liksom, då har du dubblat pengarna på en spelare som egentligen första 6-7 månader inte lira den fight, och sen efter det spelat några matcher, dubbla de pengarna, och sen har man börjat hitta den här relevansen nu. Och det är det som är när man jobbar med daglig verksamhet, att oavsett vilken spelare som kommer in eller som kommer ut, att man har ett system som funkar från grund och botten, då kommer man kunna hitta den här relevansen på spelare hela tiden. Och kan man alltid dubbla pengarna, ja, men då kan du hela tiden hämta in, och då har du ett system som funkar, en ekonomi som kommer bli bra, och du kan bygga på klubben på ett mycket bättre sätt.
Positiva vindar i AIK får vi onekligen säga. Ja, lite positiva vindar då. I Mjällby också, efter att det har varit tungt. Men då vann man, jag vände mot Sirius här 4-3, och dessutom har man då fortsatt chans att spela i Europa League. Man är klar för gruppspelet i Conference League. Det jag ska komma till är att de idag har värvat en spelare, en illa dold hemlighet känns det som, Mads Engård, som man hämtar in från Molde. Han har varit utlånad det senaste året till Danmark, va? Vejle. Mm. Om jag inte minns helt fel. Men nu klar för Mjällby, precis som Jakob Lennartsson var ju med här i bollklubben och hintade om detta, och det rapporteras den senaste tiden också. Vi tror och hoppas att Mats kan tillföra laget en ny dimension, säger sportchef Hasse Larsson i ett uttalande. Ja, vad har vi för känsla kring den här avgången, Alex?
Ja, men de är smarta i Mjällby, och de oftast träffar rätt med sina spelare och vet vad det ska vara för roll och sådär. Så man tar inte bara en bra spelare, utan man tar till just den här specifika rollen och sånt. Och i det här fallet så litar jag helt på Mjällby i det här läget. Sen har ju då doktorn gnällt om att de behöver gå upp på en hylla och såna här saker. Men om man ser till vändningen mot Sirius, så är det ju egen produkt nästan som går in och gör 2 mål unga. Kanske ska titta lite närmare tränaren först innan man börjar gapa för mycket. Så, men jag litar helt på alltså Larsson och deras scout.
Och det här verkar vara en ren ersättare till Malakowski. Som har lämnat i sommar. Mm. Så in på den positionen. Och det känns som Mjällby har vävat mycket.
Ja. Ja, och jag blir bara lite orolig. För Mjällby, alltså, extremt kända, liksom, har jag fått höra mer och mer sen jag lämnade fotbollsplanen, om att de var extremt kända för att verkligen ta det här grundliga arbetet. Verkligen noga med scoutingen, noga med allt de har gjort. Men som med allting i fotbollen, när du börjar gå bättre, när du får resultat, när du går och vinner ett guld, när du ska spela Champions League och så tappar du några spelare, får du inte resultaten med dig, annan press sätts på dig, du sätts i en annan kategori, ett annat fack där det helt plötsligt så får du ögonen på dig. Och min enda oro är, har de verkligen tagit det grundliga arbetet? För då blir det ganska lätt att man ibland visar, okej, men nu måste vi lösa det, så nu signar vi någon, och så signar vi någon, och så signar vi någon. Så jag tycker, så jag hoppas bara att de har fortsatt göra det som har funkat för dem i längden, för att det är det som tog dem till där de var, att de inte liksom tappar just den grejen utan går på panikvärmning för att nu måste vi rädda Europaspel, nu måste vi börja ta resultat. Men det återstår att se. Mm.
De är ju, ingen visste vem Stroud var, ingen visste vem
Johansson.
Ja, ingen visste vilka de var. Och så helt precis så säger man, det går inte att ersätta dem. Och det är där som är det fina med Mjällby, att de har ju den här utvecklingen, att efter ett tag så, Malakowski likadant, efter ett tag så kommer de in i det. De behöver inte ha bråttom. För mig är ett Mjällby som för mig som var fjärde, var femte år ska kunna vara med och rota allra högst upp, men ändå vara stabila, topp åtta hela tiden och bygga och liksom få den här utvecklingen. Det är Mjällby för mig. Att de ska vara i toppen hela tiden, det är liksom, det går inte. Det är inte det som kan vara tanken, utan successivt bygga upp ett nytt topplag igen och sen därifrån vinna och så kliva ner igen och börja om igen. Det är mer realistiskt.
Och det känns ju också, de har också en trygg organisation. Arvid Fransén som har hittat mycket spelare där. Ja, ja. Hasse Larsson, Jakob Lennarsson. Det känns ju ändå som de har koll på läget.
Ja, Arvid är ju superkille liksom, och var ju brevbärare och löste det där med en hand typ. Nu är han ju på heltid, så nu är det ju liksom, nu har jag full koll på allting och vet exakt vad som behövs och sådär. Så att det, ingen behöver vara orolig för dem. Sen är det ju så att det var ju lite, nu hade de förlorat den här matchen, då hade det varit en poäng ner till kval och grejer. Mm. Det är klart att då kommer en annan form av press, men alla vet ju att det handlar om att bara sätta startelva. För att fotbollsmässigt, då är ju Axel bra. Ledarmässigt, jag hade han som trea, jag är nere på en tvåa nu. Han hattar runt för mycket, byter ingen av form, alla flyttar till höger och vänster. Han måste sätta en elva nu och sen börja spela den så att man kan liksom lugnt och fint bara ta sig upp på tabellen igen. Och sen kan man göra det bra i Europa. Men det har varit för mycket hattande och letande och liksom sökande och byta mycket och så här. Nu fick jag en effekt i halvtid, så kanske han tänker att nu ska man göra så där. Nej, hitta din elva istället och spela bara den. Mm.
En annan sak som man såg i flödet idag i fotbollskanalen, en intervju med Pavle Vagic som ju har varit i Kina. Han bekräftar nu att han är nära att bryta kontraktet där och öppnar även upp för att det skulle kunna bli Sverige i den här intervjun. Vad säger ni om det? Om Vagic skulle, han har väl utländska förslag också, men om han skulle komma hem till Allsvenskan, hade ni velat se honom i någon särskild klubb?
Jag tycker det är en bra fotbollsspelare. Det visade han ju sist. Han var i Allsvenskan. Sen vart han ska gå, alltså det är väl ganska, ja, det är svårt att säga, men det är väl, alltså, han vill ju förmodligen, varför han bröt kontraktet var förmodligen han fick spela för lite. Han vill spela. Spelare som är utomlands, oavsett om pengen är lite bättre efter ett tag, så inser man att okej, men hur kul det är när jag tjänar lite mer pengar, så saknar jag att lira. Jag saknar det här adrenalinet i kroppen. Så att jag tror han framförallt ska hitta ett ställe där du kommer in mitt i säsongen. Ett lag oftast är satta ganska mycket. Så att du vill hitta någonstans där du vet att du kommer komma in och lira. Liksom.
Det är många som behöver honom skulle jag säga. Men sen blir det ju det här med lagkopplingarna som man har. Att kanske det diskas lite här och där. Och det är där som är problemet när man har satt en nivå. Att det kan bli svårt, men det finns många klubbar som skulle behöva honom utan tvekan.
Mm, vi får se vad som händer med Pavle Vagic här framåt. Vi ska snart prata med ett nyförvärv i Allsvenskan, Marcus Haaland, som hoppade in under gårdagen här när Häcken vann mot Halmstad med 1-0. Vad såg du av den matchen i Häcken och i Halmstad för den delen?
Ja, det var ju en match som man kunde förutspå. Att Halmstad börjar få slut på livlinor och det är en match de behöver ta poäng. Men att Häcken har sin kvalitet som avgör Julius Lindberg som sätter ett superfint mål. Men Häcken är inte wow bra den här matchen, och jag tror att Halmstad känner att de borde minst ha fått en poäng och att de kanske skulle till och med vara i någon situation där som var lite speciellt. Jag vet inte om vi ska kolla på det nu eller om det blir senare.
Nej, vi kan kolla på det senare.
Ja. Men att det gör ju att liksom, om vi tänker nu att Halmstad ska få 30 poäng som man brukar säga för en gång kvar, då ska de ta 23 poäng. Om vi slarvar och är dålig på matte, Gudetti fattar ju inte ändå, om vi kör 8 gånger 3 är 23, det är ju 24, men ja, skitsamma. Då ska de vinna 8 av 13 matcher. Då hör ni ju själva att det går ju inte.
Det går
så
inte.
Att det är slut.
Mm. Ja, Men det är alltså, mycket av det jag tippade inför säsongen har gått käpprätt åt pipsvängen, tänkte jag säga. Alltså jättedåligt här, men det har ju alla gjort. Ingen trodde att det skulle se ut som det har gjort. Men Halmstad var ett av dem, för det såg jag en tendens för många år nu när jag själv spelade också, att Halmstad hade en tendens att se sämre och sämre och sämre och sämre ut, och man fortsätter på samma spår och det blir inte bättre, och ja, att man ligger där man ligger, jag skulle säga också, det är tack och godnatt nu, det är lapp på luckan, det kommer bli extremt svårt att ta 8 av 13.
Men viktig seger för Häcken, och då nyförvärvet Marcus Holland som fick komma in och göra sina första minuter i Häckentröjan, och nu finns Mr. Holland med oss. Välkommen till bollklubben, Marcus. Hur känns det att vara i svensk fotboll?
Jo, tusen tack först och främst. Det kändes väldigt bra att vara här i Allsvenskan. Jag har varit några dagar här nu i Göteborg och fått hilsa på gravarna, så det har varit några goda dagar.
Du är ju en brandkille och har väl varit där. Nej då.
Det ringer mycket. Ja, nu du är populär, Marcus. Det verkar ringa mycket.
Ja. Så nu är jag på lydlös. Ja.
Du är en brandkille, har varit där sen du var 13 eller sånt där, och har starka känslor för klubben. Hur är det för dig liksom att lämna den tryggheten och nu komma till Hisingen och Häcken och ett äventyr?
Alltså, jag tror att det är på sin tid att jag bytte klubb. Självklart var det ju trist. Jag har ju varit där i 8 år. Det har varit där man är komfortabel. Det har varit livet sitt egentligen. Men jag tror det var riktigt tidspunkt att dra från klubben, och när Häcken kom på dörren så syns jag att det var ett riktigt projekt för mig, och de sista dagarna här har bevisat att detta var ett riktigt steg för mig.
Har du alltså, Häcken har ju generellt sett varit en väldigt bra plats för just anfallare att vara i. Gör mycket mål ofta, skapar mycket chanser. Är det någonting du hade bra koll på innan du valde att ta klivet just till Häcken?
Ja, och så pratade jag med Jens också för valget. Så han snackade positivt om klubben och om spelstil, den offensiva klubben, så att jag valde Häcken till slut, det är bara bra.
Vad säger du om träningsfaciliteterna där? Det är ju topp i Sverige för oss, men hur känns det för en norrman att komma dit?
Jo, det är bra faciliteter. Jag är ju vant med gräsbanor från Brann och Bergen, men nu tränar vi för det mesta på kunstgräs, så det är en användningsfas jag måste bli vant till. Men träningsfaciliteterna här på Hisingen är väldigt bra. Det är bra gym, och så är det ju, nu får vi ju 2 nya kunstgräsbanor, och så har man också en gräsbana som man brukar någon gång, har jag tänkt. Så faciliteten är väldigt bra.
Vad har du fått för intryck av laget och dina lagkamrater än så länge? Någon som sticker ut och någon du har kommit nära direkt?
Man kommer ju nära de från samma land, så Briss och Simen har ju man pratat lite extra med sin, de är ju norska självklart. Men generellt så är grabbarna väldigt kule. Har tagit mig väldigt gott emot, väldigt hyggliga, och så enkelt är lite extra morsom också, så ja, det är väldigt roligt.
Och jag läste att du ser det som en spelare som gillar att göra kaos i utanför straffområdet här. Vad kan vi förvänta oss av Marcus Haaland här under säsongen? Visst är det ett lån nu säsongen ut, och sen finns en köpoption?
Ja, det är riktigt. Det är ett lån med option med köp, så man hoppas att det ska bli en permanent grej. Men man förväntar en spelare som ska törra att dribbla mycket. Jag är väldigt glad att dribbla, så ja, mycket en mot en och prova att skapa situationer i boxen för medspelare och kanske skåra några mål själv också. Så man hoppas ju att vara försvaret sin plage.
Har du tittat något på svensk fotboll kontra norsk fotboll? Vad de stora skillnaderna är däremellan?
Ja, de största skillnaderna är ju lite måten fotboll blir spelat på. Här är det lite mer öppet, för jag. Lite mer Litt mer uforutsigbarhet, litt mer rom kanskje. Mens i Norge er det jo mer sånn at lag gjerne er i veldig lave blokker, eller høyt, enten så er det høyt press, eller så er det lav press. Så man får liksom ikke så mye rom og uforventet kaos. Man får liksom bare mer sånn taktisk og strukturer. Men, mens her i Sverige føler jeg det mer sånn ordentlig fotball, der man har liksom litt mer muligheter for å gjøre ting på egen hånd. Og så er det litt mer som fotball som det var i gamle dager, kanskje. Med at det er mer følelser, kanskje, også. Men det er jo mye følelser i Norge også. Men den største skillnaden er nok måten fotball spilles på. At her er det mer kaos, kanskje, da. Litt mer en mot en dueller, og litt mer rom.
Vad kan vi förvänta oss av Häcken då i år? Tror du fortsatt här nu? Ni är med och kämpar upp om Europaplatser. Vad är känslan där? Det har varit en väldigt kort tid, men jag antar att du som sagt haft lite koll på laget här innan du anslöt också.
Ja, vi hoppas att få den tredjeplatsen då, så att man kan få kvalificera sig till Europa nästa år. Så det är det man går för. Jag tror vi är på tredjeplats nu, ja. Ja, så där ja. Så vi må bare prøve å fortsette å vinne matcher. Det var mye positivt for en match, men samtidig så må vi være mer kliniske foran mål for å rett og slett avgjøre kamper tidligere mot kanskje litt bedre lag enn Halmstad. Så må vi putte de sjansene vi har. Så vi har litt å jobbe med, men samtidig så tror jeg at det er nok kvalitet i dette laget her til at hvis vi får ting skikkelig på plats, så kan vi kämpa om den Europaplatsen.
Hur känns formen för dig själv och när du tänker på konkurrenssituationen? Är det att du vill försöka slå dig in i den där startelvan redan till nästa match? Eller är det fortsatt att du vill ta något inhopp till och se lite hur det går? Eller vad tänker du själv för din egen målsättning?
Nej, formen syns jag är fin, så jag kan gärna vara klar till att starta på fredag. Och så är det ju också tränaren självklart. Jag har ju inte tränat så mycket med lagen och har bara två träningar, och så har vi väl kanske två träningar till för nästa match, så det är inte så mycket träningar jag har med gutten än då. För att få mig in i den taktiska del. Så det er jo selvfølgelig opp til treneren, men jeg er selvfølgelig klar til å gjøre mitt beste for å starte også.
Kommer Bossan komme hit og herje nu då i Häckenklacken? Jeg leste at han var kapo, eller har varit i hvert fall i Brands Ultra.
Ja. Ja, han var kapo i Ultrasen til Brand, det stemmer. Så han kommer faktisk på neste hemmematch mot Vesterås neste helg. Så han kommer over, men jeg tror ikke han tar noen rolle som kapo til Häckens Ultras.
Nei, vi får se helt enkelt. Og vi skal klare også frågan som du er mest trøtt på av dem alle, det er at du ikke er slekt med Erling, eller?
Det er klart, jeg ikke er slekt med han, nei.
Du er bedre, eller hur?
Ja,
kommer bli.
Det. Kommer bli, kommer bli.
Vad härligt att höra lite bägenmål. Det är man ju oerhört svag för.
Mm. Får man se rodden sen då, om det blir några mål? Starta igång Häcken-publiken med lite rodd? Nej.
Kanske Meg, Briss och Simon ska börja ro lite efter nästa match.
Kul.
Ja, spännande att se. Vi ses på fredag då, i Uppsala, Sirius mot Häcken. Mycket spännande match. Stort tack Marcus för att vara med här i bollklubben.
Kör hårt.
Ciao. Tusen tack själv.
Ciao. Ha det gott.
Det
verkar vara en härlig kille.
Verkligen. Brann är ju väldigt speciellt. John fattar ju inte med norsk fotboll. Sådär, men Brann är ju väldigt, väldigt speciellt lag. När du flyger in och landar i Bergen, det heter den staden där de kommer ifrån, då säger man så här, det här är Bergen. Laget heter Brann, säger man alltid när man ska landa alltid. Där. Ja, det är väldigt speciellt där. Stenhårda, liksom. Gammalt, stort lag i Norge. Så att det är liksom kvalitet. Så jag förstår ju om man är lite... Du vet att det tar lite för honom. För har man spelat Brann, då är det på riktigt.
Men de vann väl ligan ganska nyligen?
Ja, Rickard Norling var där. Mm. Då var de tokfavoriter att vinna. De åkte ur. Så behöll de Rickard. Då höll de på att åka ur Superettan. Då kom det in en ny tränare. Miraculöst fick jag upp dem. kom tvåa året efter. Så det är ett stort lag som det finns stor kapacitet i, alltså det är riktig kvalitet. Sen om man tittar på så här supporterskap, så är ju Brann väldigt så här, de har bra publik och mycket folk och så här som går. Annars är det ju typ Vålerengen när de bestämmer sig typ så, och sen kanske något till, ja så där. Men det är ju det som är det stora problemet. För vi hyllar ju alltid norsk fotboll, cupfinalen, det är alltid slutsålt så där, men det kan vara väldigt lite publik fram till finalen. Då är det alltid fullt, men ja, jag gillar ju norsk fotboll, det vet ni ju. Så att, det där fick ni lite om Brann.
Om du vill ha mer bonusinfo här, kommer du ihåg den gamla såpan Syv systrar som spelades in? Det var i Bergen. Det är klassisk såpa.
Alltså, det är som att jag sitter på någon jävla... Jag märker hur Axén pratar med mig också, som att det är liksom att han, ja, han utbildar en åttaåring. Det är verkligen så här,
jo, men du när man landar runt, i Brann. När du springer runt i Real Madrid och spelar fotboll, då håller vi på med de här grejerna.
Ja, men, jag uppskattar det faktiskt.
Det känns att du borde ha sett Syv systrar. Klassisk såpa. Rugget fast faktiskt, jag kollar alltid.
Ja, jag hade tvättstugan då.
Ja, okay. Mm. Ja, den ska jag nog se om någon streamingtjänst fortfarande köpt. Ja, jag får kolla den med Håland nästa gång. Nåja, om vi stannar kvar lite vid Häcken Halmstad. Här. Mm. Den där situationen du var inne på, ska vi kika på den? För den här matchen kunde ha sett annorlunda ut om Harun Ibrahim hade blivit utvisad i den första halvleken. Här är hans första gula kort när han stoppade inkastet. Det kanske inte är något Raim Kaib där, det är väl inte jättemycket att säga om.
Nej, den är klar. Såklart.
Sen kommer det andra, och det här är väl ett andra gula kort, rätt så solklart va?
Ja, det är det. Om man tittar på uppe i hörnet på bilden här, så ser ni att där går straffområdeslinjens D så att säga. Så att det är nära mot mål, och han är på väg mot mål när han, om man får med sig den där bollen. Så att det där är klart att det är ett andra gult kort, tycker jag.
Vad säger du, John?
Nej, det är klockrent. Alltså, det är situationen, han tar en dålig touch och sen väljer han att riva ner spelaren oavsett om kontakten inte är så. Det är ju situationen som handlar som det är, så det är ett andra gult, det är rätt.
Och sen så byttes Harun Ibrahim ut, det var väl en 7 minuter senare här, tog sig mot låret här, och det lindades in också, oklart om han finns med på fredag då när Sirius väntar. Något annat ni vill ta med från när ni har slagit fast att Häcken eller Halmstad kommer att spela i Superettan nästa säsong?
Ja, då sticker vi ju inte ut när vi säger det, för att det är så det kommer bli. Det är tråkigt, man gillar Halmstad och sådär, men det har varit för svagt helt enkelt. Men de kör på, så det är inte något sånt här att de skiter i det, för de gör ändå match av det här och det liksom blir 1-0 och det är alltid att det lever så att säga. Men svårt att göra mål och göra en del enkla misstag sådär. Så att nej, tråkigt tycker jag, men inte ens... Baxter kan göra någonting med det där.
Ja, det är väl sista chansen här. Nu borde jag ha koll på vad... Men de tre nästa här, det är väl tre lag i botten,
ja,
om jag minns rätt. Kommer
det
stämmer. Jag ska kolla här medan ni...
Alltså, Halmstad kommer ju ta några poäng. Det är ingen snack om saker. Det är som du säger, de kör på, de kommer kriga. De spelar alltid med heder och alltså, gnuggar. Men det kommer inte räcka. Det är det som blir problemet. De kommer ta poäng lite här och där. Och kanske ta några chockerande poäng också. Men det kommer fortfarande inte räcka av summa kardemumma liksom.
ÖIS, Kalmar, Degerfors och sen Göteborg. Det är sista chansen.
Ja, 9 poäng måste de ha.
Ja, de måste nästan ha 12. Men jag fattar. Ja, men det är ju sanning. För att komma upp i 30, det är så det är. För börjar man räkna så där att det är 14 poäng för Degerfors att komma dit, då ska de bara vinna 4 plus ett, ja, ni fattar, 5 för att få 15 och så. Jag är ledsen.
Det är det som blir grejen. Jag kommer ihåg i slutet av min karriär i La Liga när vi slogs i botten där. Så satt man där i slutet på säsongen, det var 8 fighter kvar, och så var det så här, det är 8 fighter, men det är bara 4 poäng upp alltså. Det är ju 4 poäng, det är en vinst och någonting. Och så måste man stoppa sig själv, så man, vi har ju spelat 26 redan, hur många har vi tagit på dem? Alltså, förstår du? Så det blir ofta den som man glömmer bort i det, att även om de hade legat på 11 eller 12 poäng, så tänker man så här, okej, men vi är bara så många, vi är 5 poäng ifrån säker mark, ja, men hur många poäng har vi tagit på hela serien då? Då är 5 ganska mycket, så att det är det som blir problemet ibland när man är där i botten.
Ja, vi får se. Halmstads öde här de kommande matcherna. Det här programmets öde, det är förutbestämt, för vi har redan bokat in gästerna som ska vara med här framåt. Bland annat Viktor Andersson i IFK Göteborg, Johan Larsson ska prata Elfsborg, och så dessutom Noel Milleskog tillbaka från skada. Vi ska prata med honom också. Cool. Och se just kollaps här senast. Men nu så kan ni gå och titta på lite Syv systrar, eller möjligtvis Simpsons här, om ni föredrar det. Vi tar några minuters paus och så är bolltummen tillbaka sen. Bollklubben är åter. Vi har ungefär en timme kvar. Alexander Axén, John Guidetti finns på plats. Vi ska prata lite IFK Göteborg nu. Man tänkte liksom att jaha, lugnet har lagt sig IFK Göteborg efter några bra resultat. Och sen så åker man på 3-0 mot Degerfors. Vad har vi i Göteborg egentligen?
Det vet väl inte ens Göteborg själv, tänkte jag säga. Men alltså, det kommer vara tufft. Det kommer vara tufft in i det sista. Jag menar, Axén visade mig deras avslutande fighter också. Jag tror att de har deras 8 avslutande
fighterna.
7 sista matcherna. Aj. Tufft, vet. Och matcherna är också ännu värre när man vet att man har kniven mot strupen. Men det Göteborg har, det är att de kommer ha det där. Alltså, supportrarna kommer dyka upp. De kommer vara där varje match. Oavsett hur mycket de klagar och hur mycket skit de får på internet och sådär. De sluter upp och de finns där och de sjunger för fulla hals. Så att, det ska de vara tacksamma för. Att de har så himla lojala supportrar som hela tiden kommer försöka hjälpa dem. Men sen tycker jag också värvningen av Sam Larsson. Han är ju också en god vän till mig. Men jag tycker också att han har tillfört någonting till Göteborg som de inte hade innan. Jag tror att han kommer bli extremt viktig för dem.
Men vad gör det med ett lag, Alec? Alltså just när man känner att det är lite medvind, och vi är nog på väg ut från det här, och så åker man på en sån smäll ändå som det ändå var i Degerfors.
Ja, det är många poäng upp till Degerfors om de hade vunnit den matchen, vilket gjort att det liksom, ja, då hade man verkligen distanserat sig. Vi ska inte underskatta att det var en tuff match i torsdagen innan där i kuppen, och de gjorde väldigt bra match där. Det var nära att få en förlängning. Pressar de ända in i sista minuterna. Men sen är det också att Man kan dra nytta av att spela i Europa. Du får upp ett tempo, du får upp ett tryck där. Men du ska också flyga hem och du ska liksom sova i din säng. Men så ska du iväg på en bortamatch i Degerfors. Kanske bodde i Örebro, vi får fråga sen. Men att man liksom ska bort där. Du får inte den här rytmen liksom. Och så kan du möta Degerfors som du nyss slog. Liksom också som, men de är ursinniga för att de fick den här straffen emot sig. De vill göra allting. Så Blåvitt kommer ju helt snett in i den här matchen från början. Och att det blir 3-0. Det ska ju Blåvitt vara glada för att det är ju otroliga målchanser och grejer till att det kunde bli ännu värre för dem. Så de hamnar helt snett i det här. Och det man kan säga i det här fallet är att det hade nästan varit bättre att ha haft ett av de bästa lagarna för att man ändå liksom skulle få stryk. Då kan man lika gärna få stryk mot dem istället för mot Degerfors. För nu har man gett Degerfors extra luft. De känner att nu är de igång, fått igång sin målskytt och sådär. Och så blir det tuffa matcher för Blåvitt här nu. Så att det gäller att skaka av sig det där. Men sådana här förluster tar ju styckt alltså.
Men jag fattar inte det där grejen. Med, för att, grejen spelade i Europa när jag spelade utomlands. Och jag kände väl att jag absolut att trupperna var annorlunda. Och vi hade kanske bättre spelare. Men det var ändå, vi gick inte runt på så många spelare. Det var ju ändå spelare som spelade var tredje, var fjärde dag hela tiden. Och man klarade av det på ett sätt. Och jag vet inte om det handlade med hur man reste, hur man skötte all...
Det är där jag tror är stora skillnader.
För mig verkligen också när jag kom hem och spelade i AIK. Jag kommer ihåg hur påfrestande och vilken extrem skillnad det var när vi skulle spela allsvenskan sen efter vi hade varit i Ungern eller vi hade varit i Budapest eller vad vi än hade varit. Liksom, det var liksom... Det sög kraften ur den på ett sätt som var... Det är tufft. Och jag lovar att den matchen som Göteborg spelade innan hade stor betydelse för resultatet i den här matchen. Och det är väl någonting Sverige måste kunna bli bättre på. Hur vi kan göra så att klubbar... Och jag menar, det är till och med toppklubbarna, Hammarby och många lag som man ser har liksom... Det drabbar dem, det skadar, och det vill man inte att det ska göra. Man vill att svenska lagen ska kunna vara ute i Europa och kunna prestera och samtidigt kunna bibehålla sin kvalitet just i allsvenskan. Men jag tror det här som du säger med resandet, bo på hotell och såna här saker, när vi reser med klubbarna när du spelar utomlands, oavsett om du ska åka bort och spela i längst bort i Ukraina, så allt går så smidigt och du är hemma på kort tid och du hinner sova några dagar i din egen säng och sen tar du dig till bortamatcher på ett smidigt sätt. Men alltså här, det är nästan så att jag tror att det var någon match vi åkte och spelade borta och sen så flög vi direkt därifrån efter vi hade sovit där i typ 3 nätter, flög vi direkt ner till Göteborg och så skulle vi sova där någon natt till och träna och sen skulle vi spela matchen. Det blev liksom... Det blev ju pannkaka liksom. Så att det Sverige måste titta sig lite på det där, tror jag.
Vi börjar väl i den änden då med Viktor Andersson, IFK Göteborgs målvakt, som nu finns med oss. Tack så jättemycket, Viktor, för att du är det. Ja, men du har ju hört oss här prata lite om hur Europamatcherna och den senaste matchen då kanske specifikt påverkar insatser mot Degerfors. Vad känner du själv?
Nej, såklart. Det har varit många matcher och väldigt roligt att spela de matcherna. Men nu mot Degerfors så... Ja, alltså 3-0 mot Degerfors, det vet vi. Det är inte bra. Men alltså som vi känner är liksom att det är... det är inte mer att göra än att skaka av sig det. Liksom.
Vad sa ni på analysen efteråt?
Nej, vi sa att det var för dåligt. Det var för mycket som var för dåligt. Vi var inte riktigt där. Vi var inte inne i duellerna. Vi kanske följde inte matchplanen riktigt som vi skulle. Ja, lite dåligt. Mm.
Har ni diskuterat någonting om det här? För vi, jag vet inte om du hörde när jag och Axén pratade om deras sista 7 omgångar. Hur tuffa de matcherna faktiskt är. Är det någonting ni spelar, i spelartruppen har koll på? Att det, ja, ser det tufft ut när det är 7 omgångar kvar? Då har vi riktigt tuffa fighter. Eller försöker ni ta en match i taget fortfarande?
Nej, men det, jag tror du vet lite själv hur det är. Man, så här, man kan inte tänka för långt fram. Det är klart vi vet ju vem vi kommer att möta. Liksom, det vet vi ju, men... Men kollar man fram och inte tänker på det vi har just nu så kommer man inte ha fokus på sin match. Liksom. Och vi har någonstans... alltså vi måste ha en tro på att vi kan vinna varje match i Allsvenskan. Sen är ju lagen olika bra såklart. Men vi måste ju bara försöka vinna matchen vi har nu till helgen. Och sen så ta det därifrån. Liksom. Vi kan inte tänka på de 7 omgångarna liksom.
Viktor, vi vet ju vilken stökig säsong det har varit för er, och så hittar ni då, vi har varit inne lite på det, ni hittar lite medvind, vinner alla matcher, man känner att ni är på väg ur någonting och så, ja, så åker man ändå på en sån där smäll. Hur påverkar det liksom känslan och stämningen i laget? Märker man av det, eller är det så enkelt som du säger att det bara skakar av sig?
Nej, det är inte så enkelt att bara skaka av sig. Alltså, men samtidigt så vet vi ju hur bra det har sett ut, hur bra känslan har varit ett par matcher och ute i Europa till och med. Så att det är ju lite där karaktären kommer in i bilden, hur man och hur vi hanterar den här situationen. Liksom. Alltså, vi vet att vi är bättre än 3-0 mot Degerfors, även fast det var en urkast match. Så vet vi ju vad vi har gjort de senaste månaden. Och att bara skaka av sig, det är inte lätt. Liksom. Men allt annat är fel. Liksom.
Vad skulle du säga är den största förändringen sen Stefan lämnade? Vad är den största förändringen som ni har gjort sen han lämnade posten?
Men vi har snackat mycket om... Eller alltså, vi har blivit lite rakare kanske. Vi har ju liksom blivit lite tydligare i hur vi vill göra i situationerna. Och fått alla på det tåget liksom. En lite tydligare, lite rakare och mer så att vi alla är på samma spår liksom.
Så har du fått börja starta också. Det har varit väldigt kul att se din utveckling. Hur känner du själv?
Nej, alltså otroligt kul att spela. Sen kommer jag också in i en period nu när vi har haft match efter match. Vilket är kul. Jag har samlat på mina matcher nu här ganska fort och det har varit skitkul. Det gick ju fort från att jag inte har spelat någonting alls i Värnamo förra året till att få spela Europa och många svenska matcher för Göteborg.
På tal om att skaka av sig, det är väl en tuff... Är det 1-0 målet nu senast här? Hur upplevde du det liksom? Och när en sån grej händer, hur mycket kan man bara skaka av sig en sån grej? Det krävs ju bra skalle. På målvakter.
Två mot Malmö.
Vad säger du om målet?
Ja, nej. Alltså det där är bara en sån... Ja. Alltså, alla vet det, jag vet det. Det är liksom inte bra gjort. Och det är ju ingen bra start på matchen heller. Det kan jag stå för. Men samtidigt så... Alltså, lite som det här med att skaka av sig matchen. Alltså, hade jag varit kvar i den situationen och fokuserat på den liksom, så hade liksom man inte gjort någon nytta. Så just det där då så tänker jag att det handlar lite om karaktär och försöka fokusera på det man har framför sig, för att annars gör man ju liksom ingen nytta.
Alltså bara att du tar det här samtalet just nu tycker jag visar extremt karaktär. För efter det som vi alla vi här som jobbar med fotboll vet, att det var ett misstag av dig och du ska göra det bättre i den situationen. Men bara att du väljer ändå att ta det här samtalet idag, det visar på att du har en mental styrka och att du inte gömmer dig bakom någonting. Så att det ska du ha eloge för också.
Tack.
Men det är ju en jäkla alltså jag som kommer utifrån i sådana situationer, just målvakter som vi vet är liksom extremt utsatt situation. Jag menar, du som anfaller, du kan ju bomma ett öppet mål, men på något sätt så kan du ändå du kan få ett läge till.
Ja, då kan jag rädda det. Jag kan rädda det.
Och på något sätt kan ju Victor kan ju också komma igen och rädda, men ändå att man ändå har kvar den där situationen. Jag tänker på Hampus Gustafsson i Örgryte och det självmålet som man gör nu senast också. Det är en mental påfrestning också att vara målvakt.
Ja, alltså det är ju, och det där har man ju fått, man har fått vara med om många misstag genom åren liksom. Så ja, man lär sig och alltså jag har ju sagt det 17 000 gånger nu, men det, man kan inte leva kvar i det liksom, för då gör man ingen nytta. Och sen vet ju alla att det var inget bra gjort, och så är det, men det betyder inte att jag kan rädda bollar annars liksom.
Det var ju fler som inte var bra, om man ska se det så, om vi gör hela vägen där första målet, om man säger. Det är en rensning från egna målområdet för Degerfors och så vidare, så där kan du skita i. Hur viktig är Lee Baxter i det här fallet för dig då?
Nej, men alltså, otrolig. Det är en bra målvaktstränare, det är en jättebra målvaktstränare. Han är otroligt fin, vi har bra relation utanför. Alla i målvaktsgruppen har det. Och nej, Lee är väldigt fin. Jag tror han förstår mig ganska bra också. Och det är liksom på det nästa bra. Alltså, som träning idag, det är nästan den viktigaste träningen efter en sån match. Liksom. Det är bara på det igen och köra fullt ut. Så nej, han är grym i sådana här.
Och en spelare som Sam Larsson då, som ni har fått in ändå, en etablerad spelare som har många år utomlands. Hur har han kommit till i gruppen och hur känner du att han kan bidra nu framåt i serien?
Nej, men vi vet ju att det är, alltså, han har hög kvalitet och han är en jävla fin kille och fin människa att ha i truppen också. Så det är ju många som ser upp till honom och hans, vi vet ju vad han har liksom, och vad han kan tillföra med. Så att, nej, vi är bara sjukt glada att ha honom där.
Elfsborg nästa nu. Vad tänker du om den matchen och vad behöver ni göra för att komma därifrån med 3 pinnar?
Ja, jag tror mycket handlar om inställning. Visst, Elfsborg är bra, de ligger bra till och de har väl haft ganska bra svit just nu. Men alltså, jag tror mycket handlar om inställning, att vi går tillbaka till vad vi har haft. Att vi kommer upp i nivå på träning, att vi kommer upp i tempo, aggressivitet och hunger någonstans i att vinna matchen.
Spännande fortsättning. Först Bergenmål och sen skånska. Det blir bara bättre och bättre på våra gäster här, så det är underbart. Victor, stort tack för att du var med i bollklubben. Kör hårt framåt här så ses vi.
Ja, vi ses på söndag.
Ha det gott.
Ciao.
Victor Andersson alltså, efter förlusten senast alltså. Vad tror ni om den matchen mot Elfsborg?
Kommer bli tuff. Elfsborg mår bra just nu och har bra form på många spelare, så att det är alltid viktigt med första målet, men jag säger att den här matchen är extremt viktigt.
Tänker du, Jan?
Borås borta, den tuffa.
Nej,
är det på Göteborg? Ja, hemma. Ja, men då är det helt annat. Ja, men då vet du, första målet viktigt, precis som Axén säger, och få med publiken nu. För det blir ju så lätt efter man, alltså, så lätt efter den här negativa trenden när man går och torskar 3-0 borta. Supporterna kommer ändå försöka komma dit med en mindset av att okej, nu ska vi lyfta laget. Starten på matchen blir så extremt avgörande, för det blir så lätt då att halka dit och bli negativa. Och när du spelar i en stor klubb, supporterna kan vara det bästa hjälpen. Det kan också vara det jobbigaste att ha emot sig också, för att det är någonstans när du spelar i Degerfors. Ja, de kommer stå där oavsett vad med en, alltså, och det kommer vara lite samma oavsett resultat liksom. Men när du spelar i de här stora klubbarna, det kan bli så extremt jobbigt om du börjar dåligt, om du släpper in ett tidigt mål. Ja, men då känns det som att du helt plötsligt spelar mot 15 gubbar istället för 11. Så att det är starten för Göteborg, att få det där första målet som du säger och bara få med sig publiken och få det där trycket, det kommer vara extremt viktigt.
Vi ska snart prata med Johan Larsson. Han har goda minnen av den där matchen.
Ja, det är nästan senaste gången jag träffade honom faktiskt. Jag hade svårt att hålla tillbaka tårarna då, men var ju professionell, så jag bet ju ihop. Men det var också att jag inte knappt pratade med honom, för att det var enormt det inhoppet och hur han kunde vända den matchen helt på egen hand. Alltså.
Det var i Borås, ja.
Det var i Borås.
Ja, låg under och var helt utspelad av Blåvitt, och så hoppar han in och gör 3 baljer. På Johan Larssons vis, typ, med drömvolley, nättak och grejer. Alltså, herregud, vilken grej det där var. Och det var liksom ja, men det var ju hur, vilken stämning det var runt, och det, att Johan Larsson fick det. Men jag var sugen på att han skulle komma till oss, ställa skorna på bord och säga: vi hörs då, tack för den här tiden. Men det är klart att han hoppades och ville liksom vara professionell och köra året ut. Men jag hade ställt skorna där och bara sagt: hej då, vi hörs då.
Men vilket magiskt minne. Och bära med sig när man står där hemma och lagar mat till exempel. Som vi får rapporter om att Johan Larsson gör. Eller var det bara påhitt? Redaktör Brädan sa att du stod och lagade pannbiff eller någonting. Kan du bekräfta?
Det kan jag bekräfta.
Ja, ah, titta vad trevligt.
Ingen invite, tråkigt, men det är okej, nästa gång.
Du är alltid inbjuden, John, det vet du, men du har aldrig vägarna förbi.
Nej, faktiskt. Sant. Men fin du är.
Och så lämna 50-skyttarna här, då får John panik
alltså. Det är som de säger, landet, allt utanför portarna. Det var det.
Du, Johan, vi snackar lite om den där matchen mot IFK Göteborg förra säsongen. Hur ofta drar du upp den på tvn och bara njuter av det? Det måste i varje fall vara ett väldigt speciellt minne när man summerar en karriär.
Det är väl inte så ofta jag drar upp den. Grabben vill se den någon gång ibland, och det är inte så att jag tackar nej. Men det var väl årsdag här för några veckor sedan, och då dök det upp en del på Instagram och X och sådär. Så att, då blev man glatt på min del.
Det är så, vissa familjer förbud, så inget YouTube. Men Johan Larsson, man får inte titta på målen fler gånger barnen här. Det borde de se hur många gånger som helst.
Herregud, alltså, det var en dröm att se faktiskt, om jag ska vara ärlig. Speciellt som, visst är det lite så Johan, det är inte ditt favoritlag i Göteborg heller?
Inte det. På något vis, men det är mitt favoritlag att göra mål mot i alla fall. Ja. Så att, det fick gå.
Men det måste ju varit så extremt skönt för dig också. Jag menar... Du och jag växte ju upp och, alltså, ganska ihop med U21-landslaget, och så vi har ju liksom korsat vägar under nästan hela karriären. Så du hamnade ju i en väldigt speciell situation med tränarbytet som kom in, och ja, jag menar, det var ju också en relation som man hade haft hela livet på sitt sätt också, och sen helt plötsligt så är det att den relationen är chef över dig, och du hamnade där du hamnade. Det måste ju varit extremt extra skönt att bara kunna kliva in och göra som du gjorde just den matchen också då.
Ja, det var väl lite, jag hade väl fått svara på en del frågor under året, och där kändes det som att jag inte längre behövde svara på några frågor, utan där fick prestationen och vad ska man säga, hur det blev den matchen, då kändes det som att direkt, jag fick inte frågan efter, jag hade på något sätt bevisat det jag försökte få fram, och det var... När jag hörde av Axén sa jag borde väl ha ställt skorna där i mitt cirkeln och så bara tagit mitt pick och pack, men nu blev det inte så.
Nej, men jag fattar att du inte gör det efter en sån där match, och då tänker man att nu kommer fick ju spela lite efter det också. Men för mig som liksom var tränare när Johan slog igenom, då var han ju ytter och körde som fan. Och så blev han då ytterback sen, och det man alltid sa var ju att spelade Els på ving med vinge, då är det som klippt och skuret för Johan Larsson. Sen kommer Elfsborg och gör, vi ska köra vingar då. Då tänkte jag, det är nu, äntligen får han sin chans liksom. Ja, då blir han petad liksom. Det finns ju ingen logik överhuvudtaget i det där beslutet. Så jag kan fortfarande bli lite upprörd, men det är ju en annan sak. Skitsamma, du fick i alla fall göra de där tre målen. Det var väldigt kul att få vara på plats då och se det faktiskt.
Det tar jag med mig, och det var härligt att få det avslutet, även om det inte avslutades där och då, så för mig var det ju på något sätt en punkt.
Men det är det här som är också faktiskt viktigt att ändå ta, alltså nu när vi ändå har dig på tråden. Det är någonstans så här, som fotbollsspelare ibland så är det så här, det vet ju vi som jobbar med det liksom, att det är så här, inre, alltså yttre faktorer, saker som man inte själv kan påverka, har ju en stor roll, som spelar roll i att det liksom, jag menar, all den tiden och energin och träningar och timmar du hade lagt ner på din karriär liksom. Så på grund av faktiskt saker som inte du kunde påverka, så blev ju det kanske inte precis det avslutet som du ville. Är det någonting som du har haft, alltså har det varit jobbigt att bearbeta den saken? Om du fattar vad jag menar?
Det har du på något vis, men alltså alla får inte det slutet som Rosenberg fick, om man säger, när man får det klimaxet som man bara går och drömmer om, och man får göra allt det där på sin hemmaplan i sista matchen. Vi mötte Bayern i en avslagen match på Tele2 eller vad nu är den arenan har bytt namn till. Men och det var liksom helt avslaget. De tog emot medaljer efter matchen, och det var inte riktigt så jag tänkte att jag skulle summera. Men nu blev det så, på något sätt har jag väl satt Göteborg som min egen avslutning på något vis.
Hur har tiden varit efteråt, Johan? Med, jag menar, avslut liksom kan ju vara, det kan ju vara svårt liksom, och lämna det där och gå vidare till annat. Men berätta.
Ja, det har varit skönt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag bestämde mig tidigt förra året då, för att det skulle vara mitt sista år. Och, så jag hade i stort sett hela den säsongen på mig att ställa mig in på att det här är det sista jag gör. Liksom, så att... nu är det skönt. Jag har haft den första riktiga sommaren med familjen och ingen som styr mitt schema när jag ska äta och träna och sova och sådär. Så att jag har faktiskt njutit, det ska jag väl tala om att säga.
Men och jobbar du som, är det agent du siktar på nu eller vad väntar framåt?
Ja, men jag jobbar med den firma jag hade under karriären. Så en holländsk firma som har varit med mig i stort sett hela karriären. Så att det är det jag gör nu.
Vad har du lärt dig av som du har nytta i det jobbet från din spelarkarriär? Jag fattar att det är mycket, men liksom, finns det någonting som man verkligen har med sig och du själv tänkt under spelarkarriären att men det här kan vara bra att veta?
Nej, men egentligen inte. Så den relationen vi hade, min agent och jag under hela min karriär. Det var så jag ville ha det, men man lär ju sig ganska snabbt att vi alla är olika. Och precis som ett omklädningsrum så gäller det att tackla problem på olika sätt och människor på olika sätt. Så det är väl mest den anpassningsbara känslan som man behöver ha.
Hur mycket Elfsborg hinner du titta på då?
Jag har årskort, så jag och grabbarna brukar vara där. Framförallt den äldste, så att jag ser så mycket det bara går.
Och vad är ditt intryck av laget? Har ju blandat och gett den här säsongen på något sätt.
Ja, tog väl en hel del poäng som man kanske inte förtjänade här i våras. Men tycker de gjorde rätt på något vis och insåg var de var. Och ett sent tränarskifte såklart som gjorde att man behövde fokusera på att samla ihop lite poäng för att det inte skulle bli jobbigt i tabellen så att säga. Utan de gjorde det som krävdes här på våren, en liten dipp på sommaren. Men nu de sista matcherna så tycker jag att det ser väldigt, väldigt förnuftigt ut. Framförallt sista matchen här mot Västerås så väldigt, väldigt bra ut.
Man saknar en karaktär som Johan Larsson säger.
De finns inte längre, tyvärr. Och det säger jag med att jag är ledsen att inte de karaktärerna finns, utan det ska ju chippas och gnuggas och blir det dåligt så ska man byta lag på en gång och det ska gnällas och grejer. Så att, nej, tyvärr.
Mm. Men vi får njuta av dig här istället då och barnen får njuta av några pannbiffar snart också. Vad har du för hemligt recept på de där pannbiffarna?
Det hade inte varit hemligt om jag hade kunnat säga det nu, så det får bli hemligt.
Fan, jag blev hungrig.
Ja, gott med pannbiff. Ja, Johan, vad härligt att se dig här. Ha en fin kväll. Stort tack för att du var med.
Ja, verkligen. Tack så mycket. Kul att se dig. Ja,
tack snälla. Tack. Jag har ingen keps i sanning. Hej.
Han på mig igen.
Gammeldags. Ja, gillar ändå regler och sådär. Innan han slog igenom, precis innan, så ville jag verkligen ha honom till Gais. Alltså, jag gillade honom från dag ett. Och försökte lite, men det var ju som att prata rakt ut i luften. Det fattar ju alla att han kommer bli bra. Liksom. Så att, ja, kul att se hur karriären liksom, boom, hur det blev hela vägen.
Mm. Ska vi ta en avrunda där med lite om Elfsborg? Lite mer om Elfsborg på något sätt. Vad vi har dem och Björn Hamberg, hans bygge och så vidare. Vad känner ni där? Är det tre raka segrar de har nu?
Ja, precis som Johan sa, i början tog de mycket poäng och då såg det inte bra ut. Sen började det se bra ut, då tog man inga poäng. Så där är ju fotboll ibland, man fattar inte det enkla liksom i det ibland. Men sen så började det lite knackigt efter sommaren där, och så tänkte man, vart är de på väg egentligen? Typ så. Det var ju aldrig någon fara att det skulle bli dåligt. Men sen så har de hittat tre nu igen och de har ju fått den här tryggheten, tycker jag, ett bra försvarsspel. Och sen så har det blivit utveckling framåt där och... Men Kamara, som jag har hört nu jämförs med Messi, då...
Oj.
Ja. Men det var ju också så att Karlstrand jämfördes med Zidane.
Det var faktiskt också helt sjukt.
Ja. Men det var ju mål.
Det var också faktiskt också helt sjukt. Det var du som slängde upp den. Lyssna, det var ett fantastiskt vackert fotbollsmål. Men Zidane drar den ju på, alltså, utanför straffområdet. Typ. Alltså, det var lite magstarkt jämförelse faktiskt.
Det tycker jag faktiskt inte.
Du tycker inte det var en jämma?
Jo, men vad var det på? Det var ju liksom...
Det
var ju det. Tankarna gick ju till Zidanes mål.
Men du vet att jag tror att de kommer nämna det på presskonferensen när han presenteras som fransk förbundskapten. Did you see his goal in Swedish League?
De kommer kalla han för Karlstrand.
Ja, där så kommer
frågorna. Du är ungefär som Karlstrand, säger de till han då. Nej, men han har ju varit väldigt bra, Kamara. Alltså, hans touch behöver bli lite bättre. Då kommer han ta nästa steg.
Men, han med sig.
Ja, men då kommer det hända grejer, för att han är otroligt formstark. Så att jag säger att det är nästan lite jobbigt för Blåvitt att få möta ett Elfsborg som mår bra, med tanke på vad jag vet vad de gillar i Göteborg också.
Jag tycker Arber Senel är imponerad på mig också. Jag tycker att han har tagit extrema kliv, och jag tycker framförallt, alltså, en Arber som jag kände också under min tid, alltså, alltid varit en duktig fotbollsspelare, skicklig, men den här mognaden som har kommit till honom när han tappar boll och drar 40 meter, 50-60 meter hemlöp, trycker till någon, vinner närkamp, sådana saker. Han leder laget både på offensivt och defensivt, och du vet, får de här yngre spelarna. Så att han ska ha en extra eloge.
El Vestico. När Elfsborg är hemma, El Plastico. Får du lära dig någonting?
Du lär oss alltid saker. Mm. El Vestico, en klassiker. Ja, hörni, vi ska prata CEO snart. Noel Milleskog kommer att finnas med oss. Är det jobbigt nu, mentalt, för CEO? Är den stora frågan, tror att man leder med 9 poäng, eller är det bara vi i media och alla andra som håsar upp det här?
Jag tror att han kommer säga att de sitter coolt, och han kommer svara väldigt diplomatiskt, men jag tror absolut att efter senaste resultatet och Hammarbys vinst, så är det nog inte lite jobbiga känslor som dyker upp ibland.
Man tar in 5 poäng på 2 matcher. Jag står fast vid att Hammarby vinner. Jag har sagt det från minut 1. Jag har inte vacklat en enda gång.
Nej. Vi får se.
Gud vad du var nöjd med det. Han var supernöjd med det. Han vacklade inte ens när han sa det.
Jag gav lite tystnad också för att det verkligen skulle sjunka in lite. Så vi kan klippa ut det sen efter.
Ska du fråga John vilken han trodde skulle vinna? Eller ska vi gå vidare?
Jag trodde Malmö. Mm,
jag vet. Det ser mörkt ut just nu.
Det ser ruggigt. Men det är alltså... No.
Ja. Ja, men det blir rätt. Låt han få prata lite så blir det rätt.
Ja, jag läser det.
Ja, vi återkommer om en stund. Bollklubben fortsätter en halvtimme till. Bollklubben är tillbaka, sista halvtimmen nu kör vi stenhårt, vi ökar, vi ska prata toppstrid. Om en stund ska ni dessutom ta ut er derby 11, kan vi kalla det, alltså de bästa spelarna från AIK, Hammarby och Djurgården. Det känns som det kan röra upp känslor, så att missa inte detta.
Tror du.
Så är det. Men först ska vi fokusera på Sirius. Det kommer in tittarfrågor till oss. Tror ni att Sirius tar hem det efter att Djur blev såld? Du har ju slagit fast att du tror Hammarby kommer ta det.
Jag tror att Sirius klarar det. Jag tror att de vinner.
Ja, då har vi en av varje här. Mm. Ska vi kolla med...
Då ska du säga då, kryss på den.
Ja.
Nej, det... Håller med
vad tror du då?
Kan vinna, men kan också förlora.
Vad tror du då?
Jag tror, det är inte riktigt min roll att tro så mycket. Nej, men det är ju inte det.
Ja, men nu får du ju frågan rakt ut.
Nu har du inte kryss när du sa
Jag spelar nu kryss.
Vinner Sirius guld, ja eller nej?
Ja.
Ja.
Det tror jag. Det är många poäng, och det är inte så många matcher kvar.
6 poäng.
Ja,
du tror Bayern går och vinner på Strawberry?
Ja, men jag ser inte vilka de ska förlora mot.
Satt jag handen lite i det här
sagt. Alltså på hela sista 13...
Jag tycker de är jävligt bra.
Sista 13 ska de ta 13... det behöver de inte ta, det fattar jag också. Men,
de har ett bra program.
Ja, vi får se. Det blir spännande. En som definitivt, det vore sjukt om man sa något annat, tror på Sirius som guldvinnare, det är Noel Milleskog som är tillbaka från skada, spelare från start sist. Välkommen till bollklubben, hur mår du?
Tack snälla. Jo, det är bra med mig. Hur mår ni?
Det är fint. Det är små grinig stämning här bara i studion, men det är så det ska vara. Det gillar man ju. Du, först och främst, ska vi börja hos dig ändå och din resa på något sätt här tillbaks efter jobbiga skadeproblem. Fick spela från start nu sist här. Vad betyder det att få vara tillbaka? Dum fråga, jag fattar det, men beskriv liksom efter en lång skadeperiod hur det känns att vara tillbaka och spela igen.
Men det är stort, framförallt när jag hoppade in där veckan innan. En stor dag, mycket med uppladdning och sånt där. John vet ju säkert hur det är när man varit borta länge och sånt där. Så det var en och familj på plats på matchen, så det var en känslosam och stor dag.
Kom pingis lungan direkt där på inhoppet, eller?
Ja, mer av nervositet tror jag än bara det var av så. Men det var inte så farligt. Just första inhoppet var ju bara 5 minuter, så det löste jag. Det var värre nu senast och när jag startade. Så blev man lite seg i kroppen efter 55-60 där.
Men hur kändes kroppen dagen efter framförallt? Förlåt.
Nej.
Jo, men jag kände att kroppen var ju sliten såklart. Det är ju en annan sak att spela match och träna. Och speciellt på gräs också. Jag hade inte tränat på gräs på över ett år nästan, och spela match framförallt. Så det slet på kroppen.
Men jag läste att i löptester och sådär, så hade du varit, ni hade gjort någon hastighetstest eller någonting, så där du hade dominerat fullständigt.
Ja, jag slog mitt personbästa där, så att kroppen är ju ändå, när den väl är fräsch, så är den fräsch.
Mammas gener.
Ja, du,
ja, det måste det vara.
Du känner familjen Milleskog.
Ja, Noel är född exakt samma dag som min äldsta dotter. Och jag mötte hans pappa när han kom ut lite skärrad från Noel på väg ut. Och så har vi en gemensam vän. Så jag ringde och sa till honom att jag träffade Milleskog och han såg helt liksom skärrad ut. Typ. Så började han skratta jättemycket och så sa jag, vad är det? Han sa exakt likadant om dig. Så att pappa Patrik där och jag hade väl samma blick, typ den här tomma, man vet inte vad man håller på med egentligen. Nej. Så men jag har följt Noel länge och vi pratade ju för något år sedan där när du hade ont i axlarna eller fan det var och frustrerande var liksom, för att det var ju på gång att få form då också, så kom det där som hände liksom. Men känner du helt 100 nu eller?
Jo, men det gör jag, framförallt fysiskt, kroppen, jag har kunnat träna på länge nu. Och fotbollsmässigt såklart, man behöver minuter och man behöver tid på träningsplanen såklart för att bli 100. Men det var nog länge sedan jag kände mig så här bra fysiskt och i formen då. Det var ju, jag var skadad sen, ja, egentligen innan premiären i fjol till och med. Så det var ju länge sedan jag kände mig helt fräsch. Det var typ säsongen 2024 egentligen. Och det var ju ett bra år för mig då. Så att, nej, men jag kände mig jättefräsch och bra.
Men hur har känslan varit att se, liksom, sitta vid sidan och se den här framfarten av laget och bara se att de har gått som tåget då? Och sen har det varit den här rädslan av att, alltså ett, att man, shit, jag vill vara med, och sen när man väl får vara med så är det den här, okej, men nu måste det fortsätta så här, nu måste det fortsätta, fattar du vad jag menar? För jag vet själv att jag har suttit i den situationen du sitter i många gånger, och man brottas ju med de här två tankarna hela tiden. Hur alltså, bearbetar du den grejen?
Ja, exakt. Men framförallt har man varit glad för lagets skull såklart, att det har gått jättebra. Och man har ju följt laget med lite andra ögon än vad man brukar göra. När man är i det så vet du att då blir man typ blind. Alltså veckorna går, träningarna går, man hinner inte reflektera så mycket över det. Men när man sitter vid sidan av och så får man lite andra ögon på det. Och man har väl indirekt mer varit med och hjälpt laget. Så man känner ju kanske inte att man har varit med på resan. De har gjort det i båda stå framförallt. Och sen har man väl mer haft inställningen att okej, när jag väl kommer tillbaka ska jag bidra, och jag vill bidra och jag vill försöka vara den bästa versionen av mig själv som jag har varit. Så nu är jag väl mer med och bidrar på ett direkt sätt då, förhoppningsvis, mer än vad jag gjort innan. Så att, det jag ser fram emot nu och hoppas jag kan hjälpa laget, för att som du säger, nu blir det lite mer påtagligt i by på ett annat sätt. Att nu vill man fortsätta på det laget började med i början av året.
Hur påverkad upplever du att ni är efter den matchen som det blev häromdagen i lördags här, när ni har 3-0 och tappat i 4-3? Hur påverkar det laget och hur hanterar ni den situationen efteråt?
Jo, men det är klart att det var en match som är att summeringen är väl att det är allt för dåligt. Vi inleder ju första halvlek jättebra, leder med 3-0 och då ska det inte gå att tappa egentligen. Och även med tanke på att vi några veckor tidigare gör samma sak och tappar När vi spelar hemma då 3-0 och 4-1 och det blir kryss och den här gången tappar vi 3-0 till 4-3 så är det under all kritik. Så det är klart att det påverkar. Man vill aldrig förlora matcher, men det är väl på sättet vi förlorar matchen som är det mest frustrerande. Men vi har väl fullt veckan som vi har gjort annars också. Att vi har gått igenom matchen, tittat på de sakerna som var bra, speciellt första halvlek, och tittat på vad vi kan göra bättre. Och det är väl det som vi har varit duktiga på, att vi är konsekventa i hur vi jobbar. Även om det har varit mycket vinster nu på den här våren och första delen, så har väl vi jobbat ganska konsekvent nu också. Även fast vi förlorar så är det ändå en dag imorgon också, och vi har match redan på fredag igen, så det finns inga absolut lärdomar att ta, finns det att ta från matchen, men det finns ingen anledning att gräma sig över den här torsken nu.
Men är det lätt att det sätter sig i huvudet, för ni tappade emot BP också 2-0 till 2-2, så det här tappet då, du vet ju, du hör ju själva i studion hur snacket går liksom, att nu kommer Sirius rasa ihop. Man får ju också komma in, förlåt, en match av 17 och göra en undersök, men nu börjar alla, och på något sätt utifrån, alla hoppas på en jämn guldstrid på något sätt och sådär, alltså kan det smyga sig in i huvudet?
Så det kan väl absolut, ja. Vi är inte mer än människor vi heller, så att, det är klart att allt runt omkring som sker påverkar, och det påverkar väl alla individer olika. Och sen är väl, jag tycker Andreas har varit duktig med det, att vi har väl hållit en bra nivå och en bra snack i omklädningsrummet och på mötena, där vi har kunnat haft högt i tak och gått igenom saker. Och jag tycker att den tryggheten han visar till laget och till oss smittar av sig på oss också. Så att det har varit viktigt att Andreas har stått lugnt i båten nu när det har varit lite, när resultaten har sviktat lite, så att självklart kan det påverka, men jag tror att vi har byggt upp en buffert av att okej, vi vet hur bra vi är. Nu kom det lite väg upp, men det är väl hur vi går framåt nu och förhoppningsvis följer upp den här dåliga matchen mot Mjällby med en bra prestation på fredag mot Häcken.
Jag tänker så här, det har varit så mycket, alltså ni har varit så jävla bra och ni liksom är ju bra och allt det där. Men kommer man till ett läge nu att om ni skulle vinna, att det nästan bara blir så här, att man andas ut mer än att man blir så där hysteriskt glad att man vinner? Förstår du vad jag menar? Ni är liksom nästan avgjort ligan, så att ni har liksom allt att förlora helt plötsligt, istället för att ni skulle egentligen njuta av den här tiden, så blir det liksom nästan en kamp mot att ni har allt att förlora.
Ja, det beror på hur man ser det. Alltså jag känner fortfarande att vi har allt att vinna. Det fanns då ingen som trodde det här inför säsongen, och om någon hade sagt till mig att ni kommer leda Allsvenskan med 9 poäng efter 16 omgångar, eller var 17 eller vad det gått, så hade man ju tagit det alla dagar i veckan. Och det tror jag även Malmö, Bayern, Djurgården hade gjort också. Så att man får nog vända på det och se det till något positivt. Att det här är en jäkla sits vi är i, och det är inte många i vår trupp som har varit i den här sitsen innan. Och det är väl en väldigt rolig grej, och man får försöka vända det till något jättepositivt istället för att man ska se det med ångestögon typ. Så det är väl så jag har valt att se på det typ.
Vi såg ju samma förra året, Mjällby. Då gick vi också och pratade och sa, när kommer tappet och så vidare. Det kom ju aldrig.
Nej, men då kom det aldrig. Det är där som är grejen. Nu har Hammarby tagit in 5 poäng på Sirius på 2 matcher. Så det är något annat, för det kom inte då. Men strunt samma, ni har varit ruggigt bra. Det har varit mycket prat om livet efter Robert Jury. Men ni har ändå gjort 5 mål på 2 matcher nu. Så för mig är inte det som oroar egentligen. Det är försvarsspelet igen som var lite gamla Sirius. Så att det är lite för slarvigt och lite slappt kan jag tycka.
Ja, men det ser man ju. Alltså, Allsvenskan är ju som den är, och det är en underbar liga, och det finns inga lätta matcher, verkligen inte. Mjällby har gått tufft i år, fjolårsmästarna liksom, men gått tufft i år, men vi slarvar i 45 minuter och det straffar sig ju uppenbarligen väldigt hårt. Så att om vi har av någon anledning slappnat av någon inka procent där i andra halvlek, så är detta ett kvitto på att vi inte kan göra det i framtiden. Och det har väl vi varit väldigt noga med att öppna med nu när vi analyserat det här, att det inte går att fortsätta så. Vi kan inte bli bekväma om vi nu har blivit det, men det tror jag inte. Men att vi måste hela tiden hålla fokus och spela som vi gjorde första halvlek och som grabbarna har gjort hela våren här. Så det finns inget alternativ att bli bekväm i det här läget, absolut inte.
Men även om ni har gjort mycket mål med tappet av Robbie Jure, det Robbie Jure hade för er också, det var att, jag menar, hade ni liksom axlarna mot repen och laget låg på och pressade, så visste ni att ni kunde skicka upp en pastej på 80 meter och 9,5 gånger av 10 så sög han ner den och etablerade bollen så att inte motståndarlaget fick komma i en ny attack. Det är ju ändå någonting man plockar bort också, utöver alla målen och allt han skapade framåt. Så bara den här tryggheten att kunna skicka upp den på honom och veta att okej, men bollen kommer låsas fast eller vinna en frispark eller ett inkast, och vi som försvaret, vi får vila lite och vi får flytta upp hela laget. Är det någonting ni har pratat om, hur ni ska liksom kunna ersätta just den grejen?
Ja, men självklart, som du säger, Robin var en otroligt viktig spelare, inte bara i målgörandet som du säger, men också i spelet, hur i framförallt då låga speluppbyggnader när vi kunde lägga upp den på honom felvänd, så det är ett väldigt stort tapp. Men nu är det ju så verkligheten är att han har gjort det väldigt bra och han har lämnat för en annan klubb, så då får vi anpassa oss efter det. Vi har ju Jesper som är den tydliga nian då, som är skadad just nu, så under tiden där har andra fått axla den rollen, och Isak har ju gjort det väldigt bra. Han gjorde ju fint mål senast och ett fint mål åt BP också, så att man kan ju säga att han som har spelat där inte axlat den rollen. Så att, men det är klart, det är fint. Det är andra egenskaper, och det har Andreas varit tydlig med också, att när det är andra spelare så får vi anpassa oss efter de spelarna, och vi kan inte grämma oss i att Robbie inte är kvar nu, utan vi måste vända blad och se vilka möjligheter det kan ge oss att vi har andra spelare där nu. Men absolut, så är det ett tapp, givetvis.
Hur ser ni till så att inte fler spelare väljer att lämna? Går ni runt där och är en övertalningskampanj med alla som det kommer in intresse på, att hörru, stanna, vi kommer vinna guldet här nu, kom igen?
Ja, jag har bundit fast Isak på passet.
Snopasset.
Ja, exakt.
Ja, men det är ändå inspirerande då, måste det vara, att se Rob Euro också gå till Sevilla i La Liga. Såg du hans premiär eller?
Ja, vi såg lite i bussen. Vi såg när han fixade straffen. Vi var väl lite osäkra på om det var straff, men var så godkände väl den, vad jag förstod så.
Ja, det har jag. Då hade jag gjort honom vid uppbollningen. Jag såg inte själva straffsituationen heller, men härligt att se att han fixade straff direkt där, rakt från Sirius in i La Liga och läsa straffet.
Det måste vara en sjuk motivation för alla spelare i Sirius och hela allsvenskan, att man kan ta det steget. Alltså, jag som har faktiskt spelat i Spanien, och jag kan intyga att det hade varit en dröm att spela i en klubb som Sevilla. Sevilla är en fruktansvärt stor förening. Allt med inramning, supportrar, kvalitet på fotbollsplan, träningsanläggning och så vidare. Så att jag menar, det måste vara så motiverande och inspirerande för alla unga spelare där ute, och inte minst dig framförallt, att de vet att om man presterar så är vägen upp dit snabbare än vad man tror.
Mm. Ja, 100%. Och det är väl varit tydliga om också att det är bra för alla individer om det går bra för klubben. Så är det här är jättekul, och hoppas att man får vara med på den här resan, och det är något man måste njuta av idag. Herregud.
Är du på väg hem från träningen nu eller?
Jag har varit i Stockholm faktiskt på en sån här check-up efter operationerna. Så att jag har gjort det. Jag tror att det måste vara sista gången, om inte en gång till kanske. Så att nu kan jag snart stänga den boken.
Ja, skönt. Härligt också att du reser. Du reser i någon sorts Sirius-tröja där, va? Blåsvart.
Ja, exakt. Man svettas lite när man kör de där övningarna där borta. De kör med mig där borta.
Du vill bara glida in i storstaden och vara lite kaxig att ni ligger rätta.
Jag köper det.
Jag svettas. Du känner taktisk. Det är helt okej. Okay. Kör för det. Vi hade gjort samma.
Ja, det är vi alla säkra på att du hade. Så det behöver du inte oroa dig för.
Ja, gott Noel. Stort tack för att du stannade till och pratade med oss. Vi ses på fredag. Det blir spännande mot Häcken.
Toppen, tack
så mycket. Kul att se dig. Kul att se dig.
Tack, ha det bra, hej.
Det var kul.
Bara över kropp, så hade han åkt med den här utanför. Kört med ena handen och vevade.
Alltså, tack gud att inte jag vann allsvenskan. Det hade varit olidligt. De hade ju behövt liksom stänga fontänen, så mycket jag hade badat där. Alltså, det hade varit löjligt. Nej, men, så det tror jag alla uppskattar att jag inte gjorde.
Ja, det var kul att se i och för sig.
Faktiskt.
Du, ska vi jobba fram det här laget nu?
Mm.
Vi har ju bett Alexander Axén och John Guidetti att ta ut sitt bästa. Det är ju två derbyn kvar. Ni ska ta ut er toppade elva då, med Djurgårdsspelare, Hammarbyspelare och AIK-spelare.
Ja, men nu måste vi vara tydliga här.
Mm.
Det var lite så i början. Det handlar inte bara om hur de har presterat derbyn, utan nu tar vi...
Absolut.
Och vi tar inte de som vi tycker är bäst generellt, utan alltså de bästa spelarna, utan nu tar vi de som vi tycker har presterat bäst under året som har varit, eller?
Säsongens Stockholms elva hittills.
Det är det John försöker säga, det är de som har varit bäst helt enkelt.
Ja, hittills, ja. Ja, såklart.
Så... Det var en lång diskussion innan sen jag var vad förutsättningen var. Men nu tror jag vi är överens om det. Ja. Och då så ska vi då ta upp, hur ska vi då göra av någon sorts grafisk historia här där vi... Ja, titta, det har vi. Vad trevligt. Mm. Då börjar vi med John Guidettis 11 då. Och för alla er som lyssnar på det här så är det då Nordfeldt, Hampus Skoglund, Fofana, Teno, Winter, Besirovic, Karlsson, Hegland och så Karlstrand, Abraham och Lien på topp. Berätta vad du motiverar ditt lag.
Alltså, jag tyckte det var sjukt svårt, om jag ska vara ärlig. Alltså, jag menar, just nu så du har ett Hammarby som ligger tvåa, som har varit kanske de som har varit bäst av alla Stockholmsklubbarna, men också de som hade högst förväntningar på sig. Så att, inte så konstigt att de har med de spelarna de har. Jag tycker Winter har varit helt fantastisk. Jag tycker en sån som Karlsson har varit extremt, extremt skicklig. En Paulus Abraham som har... Han är extremt, extremt viktig och har kommit upp till de höjderna som man ville ha honom i. Sen en sån som typ Majed. Jag är faktiskt lite besviken. Jag tycker att han har... Alltså, och det är det här som blir grejen. Att jag tycker att han har en nivå till i sig. Så jag går ju lite efter i vad jag tycker att en spelare borde få ut av den kvaliteten han faktiskt har också. Så jag tycker en spelare som Majed, han har haft höga toppar, men jag tycker att han ibland inte har kommit upp i den högsta nivån. Och sen så Dino, jag sa inför säsongen att jag tycker att han är AIKs viktigaste spelare. Han gör så extremt mycket i det tysta, vad han bidrar både offensivt och defensivt. Och sen Karlstrand, ja, han har bara spelat, vad är det, 3 matcher, men de 3 matcherna
ett
han har gjort
på 2,
fattar du? Alltså 4 mål, det är liksom, det är ofta vad
4%.
Ja, det är vad en AIK-anfallare brukar få ihop på en hel säsong ungefär i de senaste åren, hur AIK spelade och så vidare, så att det. Och sen Lien, han har ju presterat där framme. Så att det, och Hegland tycker jag inte är någon snack. Vad är det, 17 poäng? Mm.
Viktor Lind?
Gå inte in på den. Släpp det här laget, ja. Så går vi in.
Ja, nu tar vi facit. Nu tar vi facit.
Du kan ju inte låta han få såga Lind när jag ska hylla honom.
Nej. Det var oschysst. Jag kan såga när han kommer.
Ja, exakt.
Ja, på hugget, tack. Jag gillar det. Ja, då tar vi din elva nu då. Mm.
Jag är inne i mål. Jag tycker han har varit bäst. Men det här är 3 toppmålvakter. Så jag skulle kunna ha tagit vem som helst av dem egentligen, men jag var väldigt inne i det.
Oj, 1+2 på axeln.
Mm, men det vart ju 1 här nu, eftersom nummer 1 står.
Jo, men du skulle ändå gardera i din motivering.
Så kan det vara. Jag är Piotr Johansson höger då. Där tycker jag att jag kan köpa Skoglund, men jag tycker Piotr var väldigt bra på före sommaren där. Viktor Eriksson och Winter, stabila mittbackar. Och sen Noah Persson på vänsterbacken som fått spela mer och mer nu då. Vänsterback är ju ett problem för... Jag tycker inte Max Larsson är topp, och i AIK så har det varit väldigt mycket byten där. I Wilson i början, men sen har det varit väldigt mycket byten där. Och det är därför det är bara en AIK-spelare med egentligen, för att de har gjort väldigt bra, men det har varit väldigt mycket byten, och de som var bra på våren är sålda och sådär. Så vi måste leva i nuet, och jag köper inte på 3 matcher bara där som ska vara. Jag liksom skulle kunna ta in Karlsson också, men jag går på de som jag tycker har varit bäst över säsong. Och då är Marcus Karlsson grym spelare tillbaka. Alltså, Bo Hegland går ju, det går inte att diskutera, superspelare. Besirovic får alldeles för lite cred för vad han gör. För att han gör också så att de här unga ser riktigt, riktigt bra ut. Och sist gnuggar han högerback bara för att det var bäst för laget. Typ. Och han gör grymt. Så att det där är en topp-topp-spelare. Och sen går det att ta bort Viktor Lind, som jag tycker har varit väldigt, väldigt bra. Det har varit upp och ner lite, men han är poängspelare där också. Det var det han var köpt för. Och fått en roll som har passat honom väldigt bra nu på slutet. Och Paulus Abraham såklart. Och Lien också såklart. Så att det är mycket Hammarby-Djurgården, så är det ju. Och AIK ligger före Djurgården och klädde av dem. Men som jag säger, som lag har AIK tagit otroligt steg. Men det har varit extremt mycket byten på spelare. Alltså backar och såna här saker. Som det är bara nya hela tiden och sådär. Så att de har varit bra som lag utan tvekan, men spelarmässigt svårt, för du har Joanna, du har Selina, de är sålda så de gick inte att ta med och sådär, och Karlsson fyller korta och så att, nej, det har varit sådär då.
Byter du till Axéns lag eller?
Nej, det gör jag nog inte. Alltså, jag tycker Viktor Eriksson, alltså, han har väl varit helt okej. Alltså, Men jag tycker en sån som Teno, som egentligen, alltså, om du kollar på den impacten han har haft med i offensivt straffområde också. Och jag menar, det blir väl ännu mer påtagligt och äldre mer tydligt när man går och vinner derbyt borta mot AIK med 4-2. Och han gör väl mål till och med i den matchen och är farlig offensivt. Och den här matchen spelar han inte, och efter första halvlek så står det 3-0. Och så jag menar, det, där tycker jag han får en liten trumf. Och sen med Linda, ja, jag tror Karlstrand istället. Men Karlstrand blev köpt för, vad var det, 15 miljoner, Lind 20. Karlstrand på tre matcher har väl nästan kommit upp i samma produktion som Lind har gjort under hela säsongen. Men nästan. Alltså, jag menar, för 20 miljoner så har väl inte Lind varit...
Mött Ögryta och Djurgården där bak. Jag vill inte säga något mer än det. Men så kan man säga så här...
Med Zidane-mål i derby.
Ja, det är sant.
Det måste du hålla med om.
Om vi nu säger... Han säger nu att Eriksson har inte varit så bra, typ. Men Teno har varit bra. Hammarby har släppt in 15 mål på 17 matcher. Djurgården, jag vet inte, 25 kanske. Han var grym, Teno, alltså.
Och Linda 7+7.
Va?
Linda har 7+7.
Ja, det är på många matcher. 4+1 på vad är det, två starter och ett kort inhopp. Så fortsätter du den raten, då...
Då bär det långt.
Ja, då är det stabilt.
Finns det någon spelare, om vi skulle göra det här laget efter 30 omgångar, finns det någon spelare ni tror kommer ta er in? Alltså, har ni känsla kring de 13 sista omgångarna att någon kommer tänka till exempel på Amin Boudry, ja, och den typen av lirare som kommer jobba sig in i den här elvan?
Absolut.
Finns det spelare som jag tycker är bättre än de som jag har startat i startelvan som jag skulle vilja ha spelare? Alltså, en spelare som, ja, men har du en Sotirios Papagiannopoulos som är frisk och inte har och kan spela varje match, då är det en spelare som jag kommer vilja ha in. En Mats Tykosen tror jag också har en god chans att ta sig in här om han spelar, eller en Eskiled. Ja, men jag får ju frågan, jag måste
jo.
Svara.
Jo.
Ja, men jag,
det är någon spelare
men bodde,
det har ringt lite här i telefonen bara. Varför nämner du inte mig?
Jag fick sex mess under tiden, vi ser redan där.
Nej, men det är klart att... Och jag säger så här, jag skulle kunna ta in Karlstrand om han fortsätter. Självklart, ja, såklart, alltså så är det ju. Boudry, naturligtvis också. Adjei, om han får börja spela. Adjei, liksom. Ja. Tekki har ju haft en liten svacka nu, men han har ju hög höjd och sådär. Så att det är ingen tvekan om att det finns många bra fotbollsspelare att prata om i de här tre lagen.
Och inför säsongen, en sån som Nahib Besara hade man ju haft i det här laget. Och jag menar, han får han det att stämma också. Så det har vi ju sett år efter år. Att han skulle ju kunna vara den som lyfter Bayern hela de här slutomgångarna. Liksom.
Är det.
Alltså, han har ju den potentialen att liksom, börja han vispa in en frispark och sen något distansskott och självförtroendet kommer tillbaka. Fotbollen är ju så mycket mer än bara fotbollen. Det handlar ju om det här självförtroendet.
Träningsmässigt också, John, ska bara berätta att när med Kim Hellbergs typ av träning så spelar de alltid på stort hela tiden. Och så kommer Rydström och vill ha intensivt och mindre. Och det slet på honom. Alltså, han fick tunga ben av det. Och då kan man tänka att vadå, måste kunna klara av träning. Men det är ju, du vet ju själv när man byter tränare och sånt. Det blir annorlunda, det blir lite liksom nytt så här typ. Så att han håller på att få igång sina ben nu. Så det kommer liksom lossna såklart också sen. Men där har man de här små sakerna som kan göra att någon flyger och någon blir lite sämre under en viss tid för att man gör någonting annat. Det har inte med hårdare eller mer, utan annorlunda. Mm. Och det är där som är den stora skillnaden.
Jag hade något jättesmart jag skulle säga nyss, men jag
totalt
glömt bort det. Jag tappade fullständigt. Nå, ja,
någon serie som du vill ha?
Siv Systre. Ja, det ska jag ta med Håland nästa gång. Nej, men vi kan väl göra så att vi lägger ut era älvor på fotbollskanalen. Grimasen. På fotbollskanalens Instagram, va? Så kan ni där hemma tycka till också. Och
kan nå mig på Instaface.
Och berätta hur snett ute ni är, eller hur rätt på det. Ni kanske är i vissa lägen också. Mm. Ska vi ta omgångens elva också? Vi har några minuter kvar. Sparar vi den till imorgon, eller jobbar vi in omgångens elva idag? Vi jobbar in där. Redaktörer Bredinho vill ha in den också. Det här kan också röra upp känslor. Alltså.
Men det är ju också de som har tagit ut där har ju verkligen jobbat in den också för att få med så många spelare som möjligt, men det finns ju ingen logik i hur de spelar.
Nej, men det är...
De vill ha Messi på varje position, då hade de löst det.
Ja. Oh, nej, hade fem forwards och tre mål, då hade den ena spelat högerback.
Ja, men det är fotboll, det är olika åsikter. Omgången själva, hörni.
Mm.
Det här är alltså redaktionen som har tagit ut. Vi fortsätter att betona det. Ingen vet riktigt liksom vem det är som har slutgiltigt avgörande i de här besluten. Men beslut tas och det sågas oftast här inne av er.
Ja.
Då har vi då Mattis som jobbar sig in där.
Det är en bra Mattis match. Det gör det jättebra derbymatch faktiskt, måste man säga.
Diatara, mål i Degerfors. Härligt glad efter det målet, var hans första i klubben. Busanello tillbaka också in i elvan, och så har jag inte nämnt Robin Olsen som ändå tog gruvlig revansch efter det där långskottet från Vukojevic mot Degerfors som han släppte in.
Väldigt bra match av Robin Olsen. Han räddade alla tre poängna till Malmö.
Mm. Om vi blickar framåt i planen, då vet vi om att vi landar på mittfält. Och titta, det dyker både Budri och Linde upp. Och Dumbia och så Kamara. Det är en helt gäng här som vi har berört under programmet.
Ja, men då förstår man varför Axén har med honom i hans elva. Jag menar, när Victor Lind kan spela lite i varje position på hela, fotbollsplanen. Alltså, det är bara så att nästa omgång kommer vi se han som mittback. Så att då förstår man ju, det är kvaliteten. Men det är det här vi menar med att man kanske har satt spelare lite bara för att få in dem.
Mm. Men vi säger att det är ett starkt lag hittills, vilket mittfält.
Dumbia är ju med på att det är Dumbia. Det var ju inte någon som stack ut igår, skulle jag säga. Nej. Han är alltid bra, men 1-0 hemma mot Halmstad.
Håller med.
Han är med på gamla meriter, menar du?
Ja, fullständigt.
Förutom redaktör Bredin. Mm. Ja, och så upp då på topp. Vem hittar vi där då? Vukojevic, två nya mål. Vilken form han har hittat. Ketchup-effekten. Jakob Bergström säger hallå där. Rakt in i elvan. Två mål där också. Och så, det är tre tvåmålsskyttar. Vi ser logiken här.
Tänk dig en till med två mål. Då hade han spelat högerback nu. Då hade det blivit något annat. Ja, det är otroligt. Alltså.
Ja, nej, men Vukojevic, alltså han kom in förra året för Degerfors. Alltså, Henok gjorde ett fantastiskt arbete, men som han var viktig på planen, det var helt
sinnessjukt. Han räddade Goitoms jobb.
Ja, alltså det var
varför har han inte spelat honom nu? Jag har tjatat i 5 veckor i olika poddar att sluta krångla. Du som också som är forward, du vet ju hur en forward tänker, hur man vill jobba och sådär. Springer runt två spelare, det är som att det är ström i straffområdet. De kommer aldrig in där, och så gör man inte mål på 5 matcher. Vad är det du ser som ingen annan ser?
Alltså, Henok kommer säga att han har velat bygga upp den här moroten för honom, ja, så, det så smäller
det. Det kan han göra med Werner, det går inte vi på.
Nej, Vukojevic kommer bli extremt viktig för Degerfors om de håller sig kvar. Han är deras viktigaste spelare. Han gör saker som ingen annan i det laget kan göra.
Helt plötsligt 2 raka då. Vinst borta mot Malmö och sen så Göteborg hemma.
Extremt viktigt. Starkt. De är ju så dåliga hemma. De har ju vunnit 2 matcher innan den här matchen på nästan över ett år liksom. Och nu fick man göra det direkt efter. Det kommer ha en stor effekt på Degerfors fortsätta fram där. För att vinna mot Malmö borta och förlora mot Blåvitt, då är liksom Malmö-matchen helt borta. Ja. För det är bottenlag som de mötte nu. Mm. Och gör 3-0 på det sättet. Kan ha stått 5-0. Det kommer ge liksom ringa på vatten. Och det kommer ge Degerfors riktig energi.
På tal om energi, jag är imponerad av att ta sig en halv advar och bara kör hela vägen. Det finns inget stopp på Axén.
Satt på Värtahamnens parkering och käkade korv och korvbröd. Då tänder man till. Alltså.
Tycker du har varit bra sista halvtimmen? Du har haft tendens. Käkade du något litet? Eller? Du brukar alltid dippa lite, men alltså, idag har ruggit bra.
Lund brukar vara inne på det också, sista halvtimmen. Ja. Då bara dör
jag. Men alltså, jag tycker du har hållit... Alltså, kanske i serien du gick in och kollade där i pausen.
Men det
är inte undra på att han blir sliten. Har du sett när han går hit till den här? Det tar ju aldrig stopp. Det är folk överallt alltså, som ska prata med.
Ja.
Hur var det med den där katten i Säffle? Så fan var det för att berätta om det liksom. Det är helt otroligt.
Åh, Jesus, det är dags att stänga ner det här programmet nu, va? Bollklubben tillbaka imorgon. Är ni här då?
Nej, torsdag. Nej. Ja.
Jag vet inte. Jag är tillbaka. Jag får kolla schemat.
Du ska vara här imorgon.
Nej, jag ska inte vara här.
Morgonklubben missar ni inte heller. Även matchklubben. Det är klubbas för fullt där hela vägen. Hörrni, ha en trevlig kväll.
Ha en trevlig kväll.
Vi ses.
Tjena. Hej.